Vi ska läsa predikotexten först. Och vi ska läsa ur första Mosebok kapitel 3. Och det är på sidan 4 i våra lånebiblar. Så sidan 4, första Mosebok kapitel 3, verserna 1-13 idag. Så 3, vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av det och rör den inte, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den så kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande, eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Då öppnades ögonen på de båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Så lyder Herrens ord. Så synden, det är något som alla livsåskådningar ser. Och alla försöker att förstå det på olika sätt. Kanske är det så att de kallar fenomenet synd för något annat. Men de kan ändå, man kan ändå se synden och dess konsekvenser i allt från lidande till våra personliga påhopp av varandra. Överallt i världen ser vi synd och vi ser dess konsekvenser. Vi kan se det på krig. Och vi kan se det på övergrepp genom historien. Och vi kan se det hur vi interagerar med varandra. I familjer, på arbetsplatser och till och med i våra kyrkor. Vi kan klart och tydligt se att vi har ett problem med synden och dess konsekvenser. Och idag ska vi titta på Guds ord. På den händelse som har kommit att definiera våra liv. Både personligen och som mänsklighet. Hela vägen från just den här händelsen fram till nu. Genom hela världens historia ser vi oavbrutet konsekvenserna av den här händelsen. Och vi ska se början på synden. Det här är vårt största problem som vi har som mänsklighet idag. Både gentemot människor och inför Gud. Och det heter då syndafallet. Och det är det vi har läst om här. Så vi är på en gemensam vandring genom första Mosebok. Och vi har kommit till kapitel 3. Och den här predikoserien är planerad att fortgå till kapitel 11. Så det kommer nog ta ett tag till. De första 11 kapitlerna i första Mosebok brukar kallas förhistorien. Det är historien från skapelsen till och med Abraham, där boken växlar över och fokuserar på Abraham och hans familj. Men de första 11 kapitlen handlar om mänskligheten som helhet, och det är det vi kommer att gå igenom. Så dagens text i 3 kapitlet, den är skriven precis som resterande texter i första Mosebok, som en historisk skildring av något som faktiskt hände med historiska personer. Så genren kan vi kalla en historietext. Och det är samma genre från kapitel 2, där den här skapelsesången som vi har gått igenom förut, när den avslutas, då är det historisk prosa eller historietext. Och det är som i hela boken. Och om man tittar i Nya testamentet så ser vi att alla Nya testamentets författare och Jesus själv ser den här händelsen och alla händelser i första Mosebok som historiska. Lika historiska som Abraham och hans söner och hans familj och så vidare. Men vi har ju sett nu i ett antal predikningar att Gud har skapat världen, och än så länge är allting precis som det ska vara. Allt är salighet och lycka. Och vi ser en gemenskap mellan den skapade mänskligheten och skaparen Gud, precis som den är menad att vara. Och vet, ibland så säger man att Bibeln är en bok om synd och återlösning. Men jag vill säga att Bibeln är mer än så. I alla fall Guds plan är mer än så. För synden, det är egentligen bara ett tillfälligt inslag. Det är liksom ett tillfälligt avbrott i Guds plan. Den stora planen, Guds mening, det är paradiset. Gud skapade allting gott. De första 2 kapitlerna. Och så kom synden in och förstörde allt. I nästan hela, eller i hela gamla testamentet. Men så kommer Jesus i nya testamentet. Och han kallar folk till sig själv. Och till ett liv fri från synden. Och det är vad det kristna livet är. Det är en påminnelse bakåt i tiden. Vad vi en gång var skapade för. Men samtidigt är det en försmak av vad Gud kommer att göra. För han kommer återställa allting till så det var från början. Och än så länge i predikoserien så har vi bara sett att allting är bra. Med salighet och allt gott. Men så i förra kapitlet så såg vi en möjlighet till ett problem. Ett problem i upphällningen. Så Gud gav Adam en regel. Han gav honom en regel. Inte många regler, utan en. Det finns en sån meme på internet. You had one job. Eller du hade ett jobb, en uppgift. Och den uppgiften var, du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Och vi har ju redan läst texten. Och vi ser att mannen och kvinnan bröt den regeln. Och det är vad som historien har kallat syndafallet. Alltså att människan föll i synd. Det är en berättelse som kanske kan verka lite obetydlig. Men som är en av de viktigaste sakerna som finns att förstå när vi tittar på världen. För den har lett till allt lidande och all ondska som vi upplever dagligen. Det här är en händelse som släppte lös. Som att man öppnade Pandoras ask. Den släppte lös något som vi nu är helt oförmögna att ställa till rätta igen. Och vi ska titta på 4 saker från den här texten. Och jag hoppas att vi genom det kan se att synden inte är en del av Guds goda skapelse, utan det är en inkräktare som förstör skapelsen. Så den första grejen vi ska titta på är den listige ormen och hans lögner. Den andra vi ska titta på är människan och hennes begär. Det tredje vi ska titta på är de direkta konsekvenserna av det här fallet. Och jag ser direkta konsekvenserna, för det kommer ytterligare konsekvenser som Gud lägger på mänskligheten och jorden som straff. Men det kommer i senare delen av kapitlet, så det tar vi nästa gång. Och så kommer jag avsluta med att snabbt titta på den Gud som nådefullt söker oss. Så 1, ormens lögner. 2, människans begär. 3, syndens direkta konsekvenser. Och 4, Guds nåd. Så vi börjar med punkt 1. Ormens lögner. Och texten kan följa med. Det står: men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Så här introduceras vi till en karaktär som kallas ormen. Och han är listigare än alla andra djur. Och ordet listig här, det skulle man också kunna översätta till klok. Men den här ormen som vi ser kommer att förleda Eva att inte lyda den här enda regeln som Gud hade satt upp. Och jag kallar henne Eva. Kvinnan har faktiskt inte fått namn än, utan det får hon senare i kapitlet. Men hon kommer att kallas Eva, så jag kallar henne Eva i den här predikan. Men ormen i alla fall, han är inte så välvilligt inställd som vi skulle kunna förvänta oss av Guds goda skapelse. Eller hur? En varelse som Gud har skapat. Han verkar liksom tvärt emot god. Han verkar ond. Och hur kommer det sig? Var kommer han ifrån? Hur kommer ondskan in här? Texten säger liksom ingenting alls om det. Vår text idag är en text som tittar på de här händelserna som händer utifrån människans perspektiv. Så det händer liksom saker i bakgrunden här. Eller har hänt saker i bakgrunden här som vi inte får några förklaringar till. Men om vi läser vidare i Bibeln så kommer vi att se att den här ormen, han återkommer igen och igen i Bibeln. Och vi ser då till slut att han är densamme som den de kallar djävulen eller Satan. Han kallas också ibland anklagaren, han kallas frestaren. Han kallas den onde eller lögnens fader. Och Bibeln säger egentligen ganska lite om hur han kom till. Men jag ska inte gå in på det idag. Utan idag får vi nöja oss med att säga att ormen i vår text, det är Satan. Och Satan är en del av skapelsen som gjorde uppror efter skapelsen. Och vi kan också då tänka oss att eftersom han är en del av skapelsen så har han bara makt att göra det skaparen tillåter honom att göra. Så ondskan i den kristna tron enligt Guds ord är inte som man tror i vissa andra livsåskådningar en kraft liksom som är jämförbart med godheten. Så godhet och ondska är inte som yin och yang, liksom att det måste vara i någon jämvikt. Utan godheten är Gud, skaparen. Ondskan kommer in när de skapade gör uppror mot Gud. Så ondskan är inte evig. Gud däremot är evig. Och han är god och han är i kontroll. Och i slutändan, om vi tittar i ett evighetsperspektiv, så kommer Satan och ondskan bara vara en parentes i historien. Det är en parentes som vi visserligen lever i idag, men det är ändå en parentes i historien. Så tillbaka till texten. Ormen, eller Satan, ljuger för Eva och förleder henne att äta av frukten. Och på så sätt förleder han henne att inte lyda Gud. Och frågan är då, hur gör han det? Jo, han gör det i två steg. Och det är intressant. Så jag kommer att ha, det här är punkt ett. Det är två steg i punkt ett. Punkt 1.1 och punkt 1.2. Och i punkt 1.1 så kommer det punkt 1.1.1 och 1.1.2. Så försök att hänga med lite i strukturen så funkar det. Men två steg använder ormen för att förleda Eva. Det första steget. Han sår in tvivel om Gud och hans ord. Han säger, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Ser ni här hur han sår in tvivel? Har Gud verkligen sagt? Och den här frågan, den kan leda oss in på två olika nivåer. Den ena nivån handlar om Guds karaktär och den andra handlar om Evas kunskap om ordet. Så vi går in då på Guds karaktär. Ormen försöker få Eva att tvivla på Guds karaktär. Han antyder att Gud inte är god. Han antyder att Guds regler inte har goda grunder. Att Gud är en missundsam tyrann med liksom irrelevanta regler. Så varför skulle en god Gud hålla saker borta från er som ni vill ha? Och jag tänker att vi kan ju mycket väl känna igen den här frågeställningen i vår tid också. Frågan är precis likadan fortfarande. Va? Har Gud verkligen sagt att ni inte får göra detta? Har Gud sagt att ni måste göra det här? Vilken tyrann han är. Vem är han att tala om för dig vad du får göra och inte göra? Så vi lockas hela tiden, om ni tänker på det, att tänka på Gud som en glädjedödare. Som inte vill vårt bästa. Och ormen må ha varit den första som ställde frågan, har Gud verkligen sagt? Men den här frågan finns alltid med oss, hela tiden. Och den lockar oss nog ibland också. Speciellt när det gäller frågor där vårt samhälle liksom krockar med vad Gud har sagt. Men just i de frågorna, det är där vi måste stå fasta. Eller hur? Gud har sagt saker som går emot vad samhället tänker i vissa frågor. Men han är Gud. Han är god. Och hans regler är inte på något sätt irrelevanta. Du vet, ibland när vi försöker stå upp för Guds ord, då är det inte så jättesvårt att stå upp för Guds ord där samhället tycker precis likadant. Men jag hörde ett citat som vanligtvis tillskrivs Martin Luther, som verkar vara felaktigt, men citatet är ändå relevant. Det står så här. Om jag med högsta röst och den tydligaste utläggningen bekräftar varje del av Guds sanning, förutom exakt den här lilla punkten som världen och Satan just i det här ögonblicket attackerar, då bekänner inte jag Kristus. Oavsett hur järvt jag bekänner kristendomen. Där slagets strider rasar, där bevisar soldatens lojalitet. Och att vara ståndaktig på alla andra delar av slagfältet, utom denna, är detsamma som flykt och skam för honom om han ger vika vid denna punkten. Och jag tänker att vi vet att Gud är god. Och om vi inte förstår hur han tänker, så är det inte för att han inte är god, utan för att vi inte förstår. Vi är Guds folk och vi vet att Gud är god. Låt oss vila i den vetskapen och inte förledas till att tro något annat, oavsett vilken fråga eller vilken strid som rasar för tillfället. Den andra nivån, det här tvivlet, sås genom frågan hur har Gud verkligen sagt. Det handlar om Guds, eller Evas kunskap om vad Gud har sagt. Sa han verkligen det? Menade han inte något annat? Och det här är en ytterst relevant fråga fortfarande idag. Sa Gud så? Och om vi tittar i vår text så ser vi att Eva inte helt och hållet har koll på vad Gud har sagt. Ser ni det? Gud hade sagt till Adam: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dagen du äter det ska du döden dö. Det var så Gud sa. Och sen så ser vi vad Eva säger. Hon säger: vi får äta av frukten från trädet i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den. Rätt. Rör inte vid den. För då kommer ni att dö. Hon lägger till något. Eva har modifierat Guds ord här. Rör inte vid den. Så vitt vi vet så har inte Gud sagt. Eva, hon verkar liksom inte riktigt veta vad det är Gud faktiskt har sagt. Det här är ett tillägg. Och det verkar som att det här tillägget liksom lullar henne in i ormens lugn om Gud. Och jag tror att det här är någonting som är väldigt viktigt för oss som Guds folk idag. Vi måste ha ordet redo. Vi måste söka Gud i hans ord. Om vi inte vet vad Gud säger, då kommer vi bli lurade. Och det gäller att vi läser själva och att vi är med i en gemenskap där människor läser själva. För ser ni här vad som har hänt? Gud sa någonting till Adam. Adam har fört det vidare till Eva. Eva förde det vidare till ormen. Men någonstans på vägen så har det kommit ett tillägg här. Och jag tror egentligen inte att tillägget har kommit till av onda anledningar. Tvärtom egentligen. Som det är svårare att äta det om man inte får röra det. Eller hur? Men Eva har ändå andrahandsuppgifter om Guds ord. Och jag tänker att låt inte det vara sant för dig. Låt inte dina kunskaper om Gud vara andrahandsuppgifter först och främst. Så lyssna inte på mig idag och tänker att ja, det räcker för den här veckan. Skaffa dig en bibel på det språk du behärskar bäst och läs själv. Det blir helt plötsligt mycket svårare att förleda dig om du vet vad Gud säger. Och så länge vi är en församling som är fylld med människor som tar allt de hör och kollar det med ordet som måttstock, då ökar chanserna för att församlingen och våra medlemmar håller sig på Guds vägar och inte leds iväg från dem. Men sen från andra hållet också, som församling, så måste vi vara försiktiga att vi inte lägger ner en massa regler utöver vad Guds ord har lagt ner. För det är lätt för oss att leda folk, speciellt i nästa generation, att tvivla på att Gud är god och vill det bästa för oss. Jag ska försöka ge ett exempel. Det finns ju många i mina farföräldrars generation nu som blev förledda att tro att Gud hade en massa extra regler. Att Gud inte var god. Gud var en glädjedödare. Och det var för att deras föräldrar hade lagt till en massa regler. Du får inte dansa. Det är djävulens påfund. Du får inte gå på bio. I vissa fall fick man inte ha tv hemma. Och så vidare. Och många av de här reglerna var säkert liksom, den hade en god grund. De var satta av goda anledningar. Men det ledde ändå till att Guds kärlek liksom gömdes i skogen av alla människors egna regler. Som var mindre kärleksfulla. Och jag tror att många av dem vi kallar Guds barnbarn idag är det. Just för att de blev förledda att tro att Gud inte är god. Så låt oss som församling inte falla in i den fällan. Och låt oss förbli en församling som formas av ordet. Varken mer eller mindre. Och det finns en väldigt intressant parallell här. När Satan frestar Jesus i öknen. I evangelierna. Och det är intressant på det sättet att Jesus vet vad Gud har sagt. Så Satan säger något och Jesus besvarar genom att säga: det står skrivet. Så vi kan läsa, det kan vi göra, i Matteus 4. Så Matteus evangeliet kapitel 4. Jesus frestas. Så 4:1 på sidan 14:23 i lånebiblarna. Så Matteus evangeliet, första boken i Nya testamentet. Det står: sedan fördes Jesus av anden ut i öken för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Vad svarade Jesus? Jo, han svarade: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Vad sa Jesus? Jesus svarade honom: men det står också skrivet, du ska inte fresta Herren, din Gud. Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort, Satan. Det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och vad hände? Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Så Satan, han kollar vad Jesus vet om vad Gud har sagt. Och det är naturligtvis så att han vet vad Gud har sagt. Men vad är det som händer? Jo, Satan lämnar honom. Men i texten vi har här i första Mosebok 3, där ser vi att Eva inte vet vad Gud har sagt. Så ormen, han ser det här glappet i hennes kunskap och han fortsätter med andra steget i att förneka Guds ord och ljuga om Gud. Så det är punkt 1-2 nu då. Ormen säger: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dagen ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Ser den där ormen, helt plötsligt går han väldigt hårt fram. Han började försiktigt och han försöker se om Eva är följsam. Och när han ser det så tar han i med allt han har. Och implikationen i det han säger här, det är att du ska inte lita på Gud. Han försöker bara lura dig. Och han försöker bara lura dig för att han är liksom ängsligt vaksam över sin egen makt. Han är missundsam mot dig. Han är svartsjuk mot dig. Han vill inte att ni ska veta det han vet. Han ljuger mot er och han vill hålla er blinda för sanningen. Eller hur? Ormen ljuger och förvillar. Och han lurar dem genom att ge dem lite halvsanningar om det som kommer att hända. Han säger att era ögon ska öppnas och ni ska få kunskap om gott och ont. Det kommer visa sig är sant, men på helt andra sätt än de tror. Och vi kommer återkomma till det i punkt 3. Men det här var i alla fall den första och längsta punkten. Ormens lögner. Men nu är det ju faktiskt inte så att det är bara ormen som gör att det går fel här. Människorna gör det också. Och vi ska titta på det i punkt 2. Jag har valt att kalla det människans begär. Vi tittar på texten i vers 6. Det står: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Så vi har sett i förra punkten att Eva lockas att tvivla på Guds ord. Och hon lockas att tvivla på Guds godhet. Och nu verkar det som att hon trodde på ormens lögner. Och Gud hade satt en regel att inte äta det här trädet. Och den fanns där för att skydda människorna från ondska och död. Men ormen fick Eva istället att tvivla på att Guds ord, Guds avsikter var goda. Och hon såg hans regel som betungande. Och när hon väljer då att lita på ormen, då tror jag att hon säkerligen börjar titta på det här trädet med helt andra ögon. Hon börjar tänka på ett annat sätt. Hon börjar låta sin fantasi ta överhanden. Och jag tycker att det är intressant att ormen säger inte till henne vad hon ska göra. Han lurar henne att det inte finns några problem med att äta den här frukten. Men han säger aldrig till henne att göra det. Han håller inte upp det och säger, titta vad vackert det är. Han säger, det kommer inte vara några problem om du äter det. Han behöver inte få henne att begära frukten. För Eva dras till den av sitt eget begär. Och den här frukten, kanske ställer ni frågan, vad är det för frukt? Jag tänker om det var persikor så kanske vi kan förstå att hon inte kunde hålla sig ifrån. Liksom. Men ni har säkert hört i vår del av världen så pratar vi ofta om det som ett äpple. Och vi män, många av oss, har en kroppsdel i alla fall som kallas ett Adamsäpple i halsen. Och det ska då vara en del av det här äpplet som fastnade i Adams hals när han åt det. Det är därför det kallas så. Men sanningen är egentligen att vi vet inte alls vilken frukt det här är. Att det skulle ha varit ett äpple kommer ursprungligen från en ordlek på latin. Där ordet ondska är malum. Och ordet för äpple är malus. Och då har man slagit ihop dem och gjort en liten ordlek av det. Och då har det blivit så att man har... När man har målat upp det här syndafallet så är det alltid ett äpple som de håller i handen. Och genom historien så har man gissat en massa saker. Allt från äpple, vindruvor, fikon, granatäpplen till vete och psykedeliska svampar. Men egentligen så är det helt och hållet oviktigt vilken sorts frukt det är. Det viktigaste är att vi inte fick äta av den. Och risken är överhängande att det här trädet var liksom ett enstaka träd med en speciell frukt som bara fanns ett exemplar av. Och när Eden försvann så försvann också trädet. Men om vi går tillbaka till Eva. Adam och Eva hade fått allt gott i lustgården. Och allt gott att äta. Det fanns liksom inget stopp på godsaker där. Men ändå så fanns det någonting inom henne som väckte ett begär. Hon liksom nöjer sig inte med perfektion och outtömlig godhet. Hon vill ha lite till. Och jag tänker mig att det är typiskt oss människor. Är det inte så? Som far till tre små barn ser jag ofta det här beteendet. Liksom jag ser mina barn. Jag ger dem något gott. Efterrätt kanske. Lite efterrätt. Men istället för att de blir glada och tacksamma för det lilla de får, så blir det väldigt ofta skrik och ner på golvet och kasta saker överallt runt omkring sig. För de får inte mer av det goda. Och ofta så tänker jag att det var bättre om jag inte ger dem något gott alls. Om de inte vet att det finns något gott så blir de inte arga om de inte får mer. Och ju mer jag har tänkt på det här, jag har gått och tänkt på det ganska länge nu. Ju mer jag har tänkt på det så ser jag detsamma i mig själv. Eller hur? Vi är så vana i vårt land att vi har allting bra. Och ändå klagar vi. Liksom, om man ser folk som inte har något i länder som inte har något. Så är de människorna ofta mycket lyckligare än vad vi är. Eller hur? Vi trycker ner oss själva för att vi har för mycket gott. Det ligger liksom inte i vår natur att vara nöjda och tacksamma. Och det är här lockelsen kommer. För Eva och för oss. Den kommer från insidan. Från henne själv. Du vet, har ni hört den här historien? Satan, han sitter på vägkanten och han gråter. Och när man frågar honom, varför är du så ledsen? Så svarar han, alla kristna bara skyller alla deras felsteg på mig. Och jag tänker att det finns någon sanning i det. Att vi vill inte veta av att det är vi som gör fel, att det är vi som lockas till saker. Utan vi säger, Satan fick mig att göra det. Och så kommer vi undan liksom. Men här så ser vi att det är Evas eget begär som leder henne till att ta äpplet. För texten säger att hon såg att trädet var gott att äta. Och man kan ju fråga sig först och främst då, hur kan man veta att någonting är gott bara genom att titta på det? Men det spelar ingen roll. Det var gott att äta. Frukten lockade på kroppens lustar, på köttets begär. Och kanske började vattna sig i munnen. Och sen ser vi att det var en fröjd för ögat. Frukten lockade ögats begär med skönhet. Och så ser vi också att frukten lockade för att den gav förstånd. Så hennes fantasi tog henne iväg med högmodets tankar. Som, ja men det kanske till och med är bra om jag äter det här. Då skulle jag ju förstå mer. Som det är ett högmod i henne. Och det är intressant, för det verkar ske i steg det här. Och i Jakobs brev i Nya Testamentet, Jakob 1, 13-16, så förklarar Jakob hur den här synden går i människans inre. Det står så här, ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Och jag tänker i det här sammanhanget, hon ska inte ens säga att det är ormen som frestar henne. Men det står, Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte dig själva mina älskade bröder. Och jag tror att vi kan säga att det är precis det här som händer i Eva. Hon frestas av sitt eget begär. Det leder till död eller till synd. Och det leder till att döden kommer in, inte bara till henne utan i hela världen. Hon börjar få ett begär för frukten. Hon måste ha den. Hon kommer att åtrå den här skapade frukten istället för att vilja följa och lyda han som har skapat det. Och så är det med oss också. Vi har samma dragningar, fast kanske mot olika saker. Vi får tankar i huvudet oftare än vi önskar. Och om det inte är så att vi tar varje tanke som en lydig fånge, som Paulus säger, så är risken stor att vi till slut faller i synd också. Och vi börjar begära skapade ting. Och vi börjar älska världen och det som finns i den istället för att älska skaparen. Och göra Guds vilja. Och aposteln Johannes skriver det här väldigt bra i sitt första brev. Kapitel 2, 15-17. Så står det. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen. Köttets begär. Ögonens begär. Och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Så vi behöver tänka att vi ska inte älska världen. Utan vi ska försöka göra Guds vilja. Och det är precis det som Eva gör tvärt emot. Så vad leder då det här begäret till? Jo, de äter frukten. Hon åt och så hon gav till Adam som också åt. Och de går emot Guds vilja. Och det här är ingen liten olydnad. det här är förräderi. Människan har blivit satt i Guds trädgård, i hans skapelse, för att ta hand om den på hans vis, enligt hans instruktioner. Och istället för att lyssna på Gud så lyssnar de på ormen och följer sina egna begär. Och det här får extremt stora konsekvenser. Och vi kommer se det i punkt 3 som kommer nu. Och vi tittar på texten igen. Vad var det som hände? Då öppnades ögonen på de båda. Och de märkte att de var nakna. De fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag var naken. Därför gömde jag mig." Då sa han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt." Då sa Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Och kvinnan svarade: "Det var ormen som förledde mig och jag åt." Och som en första grej här så vill jag säga att ju mer man läser den här texten, ju mer förstår man att man inte riktigt förstår hur det såg ut innan fallet. Det är jättesvårt att förstå hur Eden var. Så saker händer här som vi tar för givna i våra liv. Men hur var det förut? Vi vet inte. Som till exempel så verkar Adam och Eva haft någon sorts blindhet eller begränsad förståelse av deras nakenhet. De verkar ha varit som liksom små barn som kan springa runt nakna utan att tänka på det. De har liksom någon sorts barnslig naivitet innan fallet. Lite grann som att de inte riktigt är självmedvetna som djur är. Och den här relationen de har med Gud verkar också annorlunda från vad vi är vana vid. Den verkar vara mycket närmare. Det är liksom på ett fysiskt plan. Gud vandrar i trädgården. Guds relation med Adam och Eva var speciellt på ett sätt som jag inte tror att vi riktigt kan förstå. Men nu hände i alla fall någonting som ändrade allt till det vi har idag. Till det vi förstår. Och helt plötsligt så kommer det upp en massa osynliga barriärer här. Mellan Adam och Eva och mellan de två människorna och Gud. Och det är alltid det synd gör. Den separerar oss från varandra och den separerar oss från Gud. Och ormen sa att deras ögon skulle öppnas. Och så öppnades deras ögon. Men jag tvivlar starkt på att de öppnades på det sätt de ville. Och ormen sa ju också att ni ska inte dö. Och det var ju en halvsanning med modifikation det också. De dog ju inte direkt. Men i och med det här handlandet så kom döden in i världen. Och döden är någonting som de inte kunde fly. Och som vi inte kan fly. Hur illa vi än önskar det. Vi har tre saker som händer. Kort. Så punkt 3.1. Det första som händer, det är att deras ögon öppnas och de ser att de är nakna och de skyller sig för varandra. Det är som att de helt plötsligt blir självmedvetna och de ser liksom sina fel och sina brister och sin sårbarhet inför varandra och inför världen runt omkring. Och det här försvårade naturligtvis gemenskapen de två emellan. Det andra som händer är att de springer och gömmer sig för Gud. De visste nu helt plötsligt att de hade gjort fel och de gömde sig. De hade liksom nu en intim kunskap om rätt och fel. De förstod gott och ont. Inte bara på ett teoretiskt plan utan av erfarenhet. Och det visar sig nu då att den ondskan de inte visste om förut, nu finns den, de känner den, för den finns inom dig, inom dem. Och de skäms över det och de är rädda. Och jag tänker att det är inte svårt att förstå varför Adam och Eva gömde sig. De hade all anledning att gömma sig. För helt plötsligt förstod de att de hade gjort fel. Och de förstod att det skulle bli konsekvenser. För de kände Gud. Och de förstod säkert mycket väl nu när de förstod gott och ont. Det som Hebreerbrevets författare säger. Han säger, inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och blottat inför hans ögon. Och inför honom måste vi alla stå till svars. Eller senare så säger Hebreerbrevets författare, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och den tredje saken som händer, det är att människorna skyller andra på sina egna felsteg. Gud kommer gående och kallar till sig paret. Och så kommer de fram till att de förstår att de är nakna. Och Gud säger, har du ätit av trädet som jag förbjuder dig att äta av? Och här visar Adam i hela sin antiheroiska storhet. Det var hon. Det var inte jag. Det var hon. Det var kvinnan som du satte vid min sida som gjorde det. Så Adam, han blir påkommen. Och det första han gör är att han skyller ifrån sig. Nej, det var inte jag. Det var hon. Han skyller på henne. Och ser ni det? I förlängningen så skyller han på Gud. Han säger, det är ditt fel. Hade inte du gett mig henne så hade det aldrig hänt. Adam, han är ingen hjälte att följa här. Han är naken, olydlig, feg, skamsen. Han lipar, han förtalar, han skvallrar. Som han hänger ut sin fru direkt. Och så skyller han på Gud. Och Eva, hon gör likadant. Nu är det ju så att hon kanske hade en lite bättre anledning. För hon blev förledd av ormen. Men ändå, hon ser inte alls sin skuld i det. Det var ormen. Och vi är ju likadana själva. Vi vill inte heller bekänna att vi gör fel. Vi gömmer oss hellre. Och om vi blir påkomna så skyller vi ifrån oss. För att lätta på våra samveten så att vi ska kunna sluta skämmas. Och det är så världen ser ut idag. Vi syndar mot varandra hela tiden. Och vi bygger upp väggar, barriärer mellan varandra. Och vi syndar mot en helig Gud. En helig Gud som det är fruktansvärt att falla i händerna på som syndare. Men vi vill ändå inte acceptera att vi har gjort fel. Som vi hävdar istället att nej, men jag har ingen synd. Och det här att vi inte accepterar vår synd, det är inte bra. För vi har ett problem som vi i och med det här som finns i vår natur förvärrar. Och vad vi än gör så faller vi konstant tillbaks i de här hjulspåren. Det är inte så att vi kan leva syndfritt. Jag tänker, har du någonsin försökt att leva en hel vecka utan att synda någon gång? Om du har försökt, hur många minuter klarar du? Det vi lär oss av det är att om det är upp till oss att fixa det här så är vi helt körda utan tvekan. För precis som predikaren säger, det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar. Alla syndar vi och de här barriärerna bara växer mellan oss och mellan Gud. Och det finns inget sätt för oss att komma förbi dem. Men så ser vi en liten glimt av hopp i texten. Och som avslutning vill jag titta på det. Punkt 4, avslutning. Guds nåd. I vers 9 så ser vi någonting. Det står, men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Var är du? Gud frågar inte för att han inte vet var han är någonstans. För Gud vet ju allt. Han frågar för att det nu finns ett avstånd i deras gemenskap. Var är du? Som en far ropar efter sitt barn som har gjort fel. Mitt barn kan ofta göra fel och springa och gömma sig. Så ropar han, var är du? De visste att de hade gjort fel. Och de gömde sig. Och du vet, det gör ont när man kommer till insikt över att man är en syndare. När man återigen bevisar att man är en av de värsta syndarna. Så det är inte svårt att förstå att Adam och Eva gömde sig. Och det är inte konstigt om vi skulle gömma oss heller. Men här kommer hoppet i en kärleksfull fråga. Var är du? Gud sökte upp syndarna. De ville gömma sig. Han sökte upp dem. Han sökte upp dem som en far. Och Herren, han söker också upp dig som en far. Han ropar, var är du? Kom till mig. Han kallar på dig. Och om du är här och inte tillhör honom. Om du är en av dem som gömmer sig. En av dem som helst inte vill att din synd ska komma upp i ljuset. Eller om du är här för första gången. Om du har hört det här för första gången. Eller om du har hört detta många gånger. Men ändå sitter och gömmer dig. Och håller din synd gömd i ett skrymsle inom dig. Och du känner skam över det. Idag är den dagen då din kung söker dig. Han ropar efter dig. Var är du? Och det kan vara så att du är kristen idag. Men du känner ändå att den här veckan har jag syndat så grovt. Att jag skäms så mycket att jag inte vill komma inför Gud. Och jag vill inte komma inför mina syskon heller. Ta då emot den här hälsningen och lösningen på problemen från Johannes. I första Johannesbrevet 7 och 10. Det står, om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder och är trofast och rättfärdig, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om ni syndar, så har vi någon som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Så Gud kallar dig idag. Han säger, var är du? Och han kallar dig att bekänna dina synder och komma till honom. För då kommer han att förlåta dem och rena dig. Och bryta ner de här barriärerna. Och detsamma gäller hans folk i församlingen, speciellt i vår församling. Som vi vill inte ha de här barriärerna heller. Och vi vill inte döma dig. Göm dig inte. Vi har alla samma problem. Men vi har också alla samma Herre, eller hur? Och vi är kallade att vandra i hans ljus. Och när vi gör det så kommer barriärerna mellan oss att rasa. Och vi får en gemenskap, en försmak av det som Gud har skapat oss att vara. Och då har vi en gemenskap med varandra. Och Jesu blod som utgörs på korset för våra synders skull kommer att rena oss från synd. Och då kan vi uppleva en liten del av den gemenskapen som fanns mellan Adam och Eva. Och mellan människorna och Gud. Och vi kan också se fram emot en evighet. När allt blir återställt igen. Till det vi är skapade till. Ett paradis med Gud och med varandra. Amen. Låt oss be. Herre. Vi tackar dig att du är en nådefull Gud som kommer och ropar, var är du? Som söker oss när vi ser vår synd, när vi gömmer oss i vår skam och inte vill på något sätt komma inför dig, så kommer du istället inför oss. Du letar upp oss, du söker oss som en far. Och Herre, hjälp oss att bekänna våra synder och bli fria den här skammen som finns. Herre, hjälp oss att vara en församling som visar på att den här skammen som vi har när vi syndar inte är för evigt, utan att förlåtelse finns. Hjälp oss att leva ut din nåd och din förlåtelse i vår församling. Herre, hjälp oss att förstå vår synd. Hjälp oss att bekänna vår synd. Och hjälp oss att lägga bort vår synd vid korset. Och se din son och lita på att allt han gjorde har renat oss. Tack för att du bryter ner barriärer mellan dig och oss. Tack för att du bryter ner barriärer mellan familje och församlingsmedlemmar, så att vi kan få en försmak av det som komma skall, i Jesu namn. Amen.
Har du mod att följa Jesus, ljuder frågan en gång. Hör dag, hör en annan fråga framställd i vår enkla sång. Har du mod att bliva borta när din konung kallar dig till evig glädje, evig salighet hos sig. Har du mod att ännu drömma om ett liv av lycka här, fastän du så många gånger sett hur arm den lyckan är. Rikedomen tar ju vingar, nöjets rosor faller av, och du kastas runt i världen lik ett sång på stormigt hav. Har du mod att välja döden när det livet bjuder sen? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglös vandra mot ett djup av evig kval? Har du mod att nalkas graven utan något undan mod, när evighetens portar snart för dig och springa av? Har du mod att den förakta Herrens maningar och bud? Har du mod att utan Jesus träde för all världens besinna dig, han kallar dig nu igen. Ska han dig förgäves kalla, säg nu, varför dröjer du? Lyssna till hans andes maning, hör ack, hör han klappa den. du mod att längre sluta hjärtats rör för denna